Så vill jag läsa från Lukas 13, 20, där det står: Jesus säger, vad skall jag sammanligna Guds rike med? Det liknar en surdeg som en kvinna tog och kom i tre mål vetemel, intill det blev genomsyret allt samman. Finner den samma text i Matteus 13, och jag ska genta den. Vad skall jag sammanligna Guds rike med? Det liknar en surdeg som en kvinna tog och kom i tre mål vetemel, intill det blev genomsyret allt samman. Bilden är mycket enkelt och förståelig och berättar oss något om Guds rike som vi tydligtvis har behov för att få veta och som vi måste ha översett. Det står att denna surdeg som Guds rike sammanlignas med, den genomsyret allt samman. Det står också att det blir lagt in i degen, det vill säga att det virker inifrån och att yttre krafter inte kan göra det, men att det måste skapas ett nytt liv inifrån. Och så kommer det till att dreja sig om allt vad vi har med Guds rike att göra. Det är så att den kristna kyrke genom tiderna icke har gått med till den tankegång som den där lignelse framhåller. Man kan tänka på att kyrkan har försökt att främja Guds rike vid att man över makt, eller ja, makt över människorna i samfundet man lever i. Vi betraktar det som syvendedagsadventister som det allra mest uheldiga av det som har skett i kristenheten. Det är att kyrkan har önskat att främja Guds rike i världen vid makt. Vi vet gott att Jesus tog avstånd från en sådan tankegång. Samma med sina discipler så fortalte han dem att de skulle låta vapnen ligga. Och Peter hörde inte riktigt på honom och tog ett svärd med till Getsemane och svärget på att han ville försvara ham, och han försökte också, men Jesus säger stopp, det är nog, efter att han hade använt det en gång. Och Jesus säger också till Pilatus att mitt rike är icke denna världen. Visst det hade varit av denna världen, så hade mina kämpat för mig. Man kan gott se att kyrkan har missförstått det. Om du går tillbaka till medelalderens kyrka, så trodde och mente kyrkan att Guds rike ska främjas vid att man använder militär eller politisk eller fysisk våld och ekonomisk pression eller vad man ellers kunde finna på. Man kunde terrorisera människorna via deras ovidenhet eller skrämma dem, göra dem bange. Man kunde nekta dem adgang till information, och så kunde man öva makt över dem vid civil myndighet. I Sydamerika så har det uppstått de sista 10-20 år en teologi som heter frigöringsteologin. Det är ju alldeles slags teologi i världen. Det är också något som heter frigöringsteologi. Och den går enkelt och kort ut på att den kristne, fördi han har löfte om och budet från Jesus Kristus om att stå fri, skall göra sig fri med makt. Därför vill kyrkan i Sydamerika, kyrkan i allmänhet, gå in för en sådan frigöringsteologi som rättfärdiggör revolution av olika slag, politisk, social, ekonomisk och också militär användelse. Kyrkenes världsråd har också gått in på en sån tankegång. Det fick enkelt evangeliska kristna till att melda sig ut av Kyrkenes världsråd, där man tog pengar från den fälleskasse och gav till frigöringsbevegelser i Afrika på ett visst tidspunkt. Hvor man menar att Guds rike etableras och Guds rike kommer till sin rätt när det kommer till sin rätt på alla plan i samfundet. Och visst ska komma till sin rätt på alla plan, så hör det med att man använder ekonomisk pression eller militär makt eller vapenmakt. Jag synes att det har jag syntes länge och jag synes fortsatt att adventbudskapet är särdeles klokt och insiktsfullt sammanlignet med allt annat som sägs och tänkes av det jag hörer. Jag hörer självklart inte allt, men det lilla jag ser och hörer, det synes jag inte är så klokt som det som är sagt i adventbudskapet. Och det är en av de ting som gör att jag alltid varit glad för att vara syndagsadventist. Men jag blir på en måte mer och mer glad för det. För det har räddat mig från så många uheldiga måter att göra tingene på i livet. För man har alla, och jag har i hvert fall många, uheldiga tendenser. Jag kunde gott tänka mig att vara revolutionär och överpression och skaffa mig makt och så vidare. Hvis jag inte visste att det är och vill alltid vara totalt förkastlig. Och jag har många gånger följt, helt från min barndom, så har jag följt att det var en viss naturlig rätt att gripa till makt. Det var dräng och Tyskland, det tredje rike, ockuperade Norge. Så gick jag i flera år föran en gevärpipe sån. Varje gång jag skulle gå ut av mitt hem och gå till kostall eller gå till sjön eller var jag skulle se till dyren, jag måste alltid passera en tysk soldat och skrapa och bocka och passa på och vara snill dräng med en gevärpipe stående i min panne. Och jag kunde aldrig försona mig med det. Och jag huskar att jag hade en helt naturlig lust att skjuta man. Så jag bara kunde fjärna det där, så ville jag fjärna allesammen. Varför ska de komma här och styra över oss? Men min mor, hon sa att en kristen ska kun använda den makt som Helion ger ett människa. Och det är en makt till att tala vänlig och vara sann och vara äkte och vara trofast i alla situationer. För den arme man som står där, han är lika illa ute som dig. Ja, han hade mycket värre än dig, för han står under kommando och han blir bett om att behandla dig sån. Och så kunde jag förklara mig att det är andra måter att tänka på. Och jag är väldigt glad för att min mor fortalte mig det. Och det kunde liksom hjälpa mig till icke att öva hat eller hävn tanker mot andra. Då vet du att andra religioner, som för exempel den muslimske, den menar att människa har rätt till att gripa till vapen. Och man lär muslimerna upp till det vid att man hänvisar till Koran. Och visst du hör på och när du läser det som blir sagt från muslimsk håll, från officiellt håll, så har det alltid den här politiska och militära agitation i sig som en helt omedelbar rättfärdiggörelse av det man gör. För Koran säger att den som blir slått ska slå tillbaka. Och det är vanärende icke att göra det. Hvis du blir spyttet på och icke tar hävn, så är du en usling och till vanärde för alla. Och slår en dig, så är det om att slå tillbaka, och får du en ledning med detsamma, så ska du aldrig glömma det du ska slå. Hävnen är söt, och kommer den sent är den ännu sötare, hvis du har väntat länge. Men hävnen är söt. Så det är en mentalitet som är oförenlig med evangeliet, att kristna, att den kristna kyrkan skulle gripa till en sådan tankegång genom århundraden, och ännu den dag i dag i kyrkans världsråd delvis och i stora delar av den så kallade kristna världen ska tänka på den måten, att man rättfärdiggör maktanvändelse, är egentligen förskräcklig. Men det var den sida av saken. När det står att Guds rik är att samlinga med en surdeg som läggs in i detta mel, i denna deg, för så inifrån och genomsyra det. Och med det betegnas det fenomen att Gud vid sin ånd och sitt ord vill reformera, genskapa, föredla, göra människan stort och sunt och hela det vid att han arbetar i det. Ellen White uttrycker det på denna måte, att det som du idag är, i Guds kraft. Och det som du imorgon vill vara har egentligen icke något att göra med vad du är och dina förutsättningar. Det är dina förutsättningar, dina naturliga ämnen och talenter, det är de som ska användas. Men vilken kurs du ska ta, hur stor den användelse ska vara av dina talenter, hur långt du ska nå, är inte avhängig av dina talenter. Bara. För det som du aldrig hade tänkt och det du aldrig hade föreställt dig och ett mål så högt som du aldrig hade fantaserat om det, står klart för dig när du kommer i kontakt med Gud. Och det är denna kraft inifrån. Alltså det kommer alltså in i oss, men det kommer alltså utifrån sett från vår synsvinkel. Jag tänker på någon andra ting som vi som syndagsadventister har varit välsignet med. Och nu står inte jag här för att vara självglad. Det kan, man kan missförstå mig. Jag är syndagsadventist. Var har jag grund att vara glad? Jo, jag har vunnit att vara glad, men inte självglad. Men ta ett annat punkt. Jag huskar att i halvtressene så kom det fram i avisene för det hade varit omtalt i de Förenta Nationer och andra städer, i UNESCO måske särlig, var det omtalt att hvis världen ska räddas från hungersnöd så må man komma till och praktisera bönebegränsning och familjeplanläggning. Och det kom fram som en meget ny och enestående tanke när den skulle framföras som politik och som arbetsmönster för de Förenta Nationer. Den gång var ju India ofta det land som sultet. Hungersnöd den gång var inte i Afrika, var i India. Indien är sultet året och år. Var monsunvind fokert på den. För sen eller för tidigt, och för mig eller för lite, så var det alltså hungersnöd i Indien. Senare har Indien fått nok mat och Afrika har sultet. Men man säger att det går inte an att föda världen på de resurser man har. Och så kommer man in på tanken med familjeplanläggning. Och jag huskar att jag hade blivit fortalt, jag hade inte läst den gången, jag hade blivit fortalt av min egen mor. Hon visste inte som är min mor, hon hade inte allgång till som är. Men hon fortalt mig att det var icke Guds plan att människa ska ha bön bara som fritt fram. Så många som det nog tillfälligtvis kommer. Och när det nog tillfälligtvis sker så sker det. Nej, däremot hade Ellen White sagt till adventmenigheten, och jag betraktar det som hon säger som Gud inspirerat. Hon säger, det är fokert. Ja, hon brukar starkt ord. Hon säger, det är kriminellt att sätta bön i världen som man inte kan ge mat och hus och klär och en utdannelse. Därför må människorna planlägga sin familj. Och hvis du sammanlignar det synspunkt med det som rår grunden i kristenheten, i den största delen av kristenheten, för den katolska kyrkan har ännu inte funnit på tanken. Där är det kriminellt att planlägga. De har en viss grad av planläggning. Men det är nästan överlatt till tillfälligheten i så hög grad att alltså, det blir många och det bör bli många. Och du ska inte ta de hänsyn och tänka på hur dåligt det kommer att se ut efter att du har satt 10-15 bön i världen. Alltså, på en måte är det förbausande att en kyrka som har ett sådant meningslös synspunkt en och annan känner som att vara klok och besidder av visdom. Jag syns det är mycket korttänkt. Och det är alltså inlysande för upplysta del av mänskligheten att det är en förkert tankegång. Men den är inte ny. Att jag som dräng i halvtressene visste det beror på att jag har fått en kunskap som inte var baserad på min egen insikt och erfaring. Att vi ska gå mer än 100 år tillbaka och veta att i adventbevegelsen hade man den tankegång som idag har blivit sund förnuft i stora delar av världen och politik i många nationer, men som många ännu inte har sett och som de motkämpar. Samma måte kan du tala om förhållandet mellan tredje och den rike världen. Det är ett problem som stod upp, eller som kom upp riktigt starkt i intressena och så för alltid varit där i detta århundre, men kom särskilt starkt fram i intressena. Det förhåll om utbytning från vår sida, alltså att vi med vår livsstil och vår tankegång och vår förmåga har en tendens till planlagt och någon gånger ofrivillig och någon gång ganska hjälplös att utbyta den tredje världen är omtalt för mer än 100 år sedan som en kriminell hållning i profetiens ånd. Och säger att den hållning, den utbytande hållning, vill hopa upp så mycket hävn och vill förorsaka ett sånt tap av respekt för människa och människovärde och människoliv att det är lite annat än hävn i vänta när den timen kommer. Så säger jag, det är en mycket avancerad tankegång. Nu är det på nyheterna hela tiden och folk regnar med det som ett sociologiskt och psykologiskt fenomen och regnar det också ekonomiskt och militärt och så vidare. Men idén är inte ny, den är gammal i allmänbevegelsen. Det är en grundläggande ondskap i den idé att ett människa, alltså i principen, kan äga hela världen. I kapitalismen är det inte någon gränser för hur mycket ett människa kan äga. Men det är det i Bibeln, det är mycket tydligt så i Bibeln. Och det är mycket avgörande så i adventbevegelsen. Det ska vara loft i rikdomen och det ska vara bund i fattigdomen. Och denna tanke har för exempel marxismen profiterat väldigt på. Den har grepet om sig. Nettopp på grund av den missnöje och det hat som har uppstått. På grund av den urätt som har existerat i samhället. Men där de har utgångspunkt som är ett helt gudsförlatt utgångspunkt, så kan de kun ende i pression och i våld och självtäkt. Därför blir marxismen avskylig. Den har inte med den här tankegången, självföljlig har den inte det. Det har ju den kristna världen sagt att den har med, men den har den inte med likväl. Marxismen har sagt att vi har den inte med och har den heller inte. Och de vill därför rättfärdiggöra maktanvändelse för att skapa rättfärdighet. Principen om att hänsikten helige medel är oavkortet i marxismen. Individer har ingen värdi hvis det kommer upp på valg mellan parti och stat och samfund. Väl, det är många sådana exempel. Jag kunde tänka på en annan ting som gör att kristna idag kommer på keta sted i förbindelse med nya åndsbevegelser. Det som har kommit att heta i avisene och i all allmänhet New Age, eller den nya tid. Med alla dessa olika tillbud på upplevelser och terapier och synspunkter och sån andlig, nytt andlig storsinn. Det är så att kristna i stor utsträckning faller för dessa tillbud. Och att de som inte faller för det och som följer ovilje mot det, de är ett mindre tal. Och man måste spöra sig själv, varför faller kristna för det argument, eller de argument och de tillbud som kommer från de nya andliga bevegelser? Jag tror personligen att det har att göra med att man inte har ett tillfredsställande gudsliv själv och att man inte har ett helt syn på människor. Som Bibeln har det och tillbyr det att ha det. För exempel, hvis vi tar vår kultur, Danmark och Nordeuropa, den protestantiska världen. Så har den protestantiska världen knäsatt detta princip i 200-300 år. Att kristendom har att göra med att Gud är mild, kärlig och tillgivande. Det är den allra väsentligaste ingrediens i det man säger, för exempel i kyrkan, i allmänhet i Danmark, i folkekyrkan och kyrkan i allmänhet. Det är liksom det som är ingrediensen av evangeliet. När man säger att kyrkan ska förkynna evangeliet, så menar man att den bibliska sanningen om att Gud är mild, kärlig och tillgivande, att den är storsinnet och inte står synden emot, det är essensen. Och det är ju en biblisk sannhet. Men då det är halva sannheten kun, har den effekt att efter en tid kommer människan att mangla något. De kommer til å mangle den forestilling at utover at Gud ser på deg med nåde og tilgivelse og kommer deg i møte, så vil han komme ut og reise deg opp, rense deg, hele deg, løfte deg og skape et nytt liv i deg. Denne at, dette at surdeigen skal gjennomsyre hele deigen og gjøre alt annerledes og skape et nytt liv, den tanke står ikke særlig sterkt frem i protestantisk forkynnelse. Derfor, når du da møter et tilbud om ekstraordinære krefter, så synes kristne at det er utrolig fordelaktig. Man sier, hvem gidder å høre på en tørr prest holde en preken, og gå i kirken og synge gamle døde salmer, og sitte og sove der blant trette mennesker, når jeg har direkte avgang til livet her, intense opplevelser, klarsyn, utvidet bevissthet, føler meg sammen med hele naturen og alt det, og ser stort på tingene. Hvorfor det lille doktrinære kirkelige miljøet med rettroenheten? Og jeg kan godt forstå at folk går trett på det. Jeg kom av praktiske grunner i kontakt med, og meget forsiktig når jeg sier det, måske er jeg ikke så forsiktig likevel, men jeg tar det frem. Jeg kom i kontakt med to prester i uken som var, og en biskop. Og jeg vil si at biskopen var en ualminnelig, hyggelig og storsinnet mann. Og det er sikkert derfor han er biskop. Han var behagelig, og virket intelligent og imøtekommende, og virkelig deilig å møte ham. Men han er biskop for en spesiell kirke, og han står som garanten for rett troenheten. At sakramentene skal behandles rett og evangeliet forkynnes sant. Og det evangelium, det er det som jeg henviser til før. Og sakramentene, det er noe som bare presten kan befatte seg med. Og det var en liten praktisk spørsmål om vi kunne komme ut og inn av en kirke, og da ikke tilhørte folkekirken, så var det ikke mulig å stå inne der og si et ord, fordi jeg ikke var døpt i folkekirken. Og folkekirken skulle ikke besudles med mitt nærvær. Og man følte altså der at, doktrine om rettroenhet får et vesen av at det er noen mennesker som ikke har lov til, har rett til å tas med. Og vi skal passe på at ikke vi er sånn, at rettroenheten blir et sånn snevesyn. Og jeg merket meg noen få medlemmer i menigheten som så, eller var vitne til det der, vende seg mot kirken med forakt og grimme ord. Er det så sneversynt? Er man så dumme? Jeg har ikke visst de var så dumme, sier man. Og det er klart at vi prester er dumme, det er helt innlysende. For ellers ville verden ikke vende presten i ryggen. Og det, jeg vil si, min pointe ved det der, bare et eksempel, sånn løstrukket frem, for å vise at det er noe i rettroenheten som gjør kirken og de kristne avskyelige, eller motbydelige, eller snevre, eller avvisende. Og hvis rettroenheten er så snever som det vi har kommet til å definere i den kristne menighet, så er det veldig, veldig trist. Det står i lignelsen at denne surdeig skal gjennomsyre hele deigen. Og det må bety at hele livet må farves av det. Det er derfor det forbauser mange kristne når man som syvendedagsadventist sier at jeg tror på det gamle testamentets åpenbaring av Guds vilje for verden. Nei, sier kristne, du kan ikke tro på det gamle testamentet, vi tror på Jesus og det nye. Det gamle testamentet er jo bare lovbud og forordninger og jeg vet ikke hva, så det har ikke noe med evangeliet å gjøre. Du kjenner jo den musikk. Og det er derfor man føler sånn i evangeliske kretser, og for eksempel adventistiske evangeliske kretser, altså Ellen White, hun blir jo halvfarlig hvis man tror på henne. For det var hun som kom til å si den gang hun kommenterte 2. Mosebok 19, da Gud inngikk pakt med jødefolket. Og Gud sier, jeg er den som tok det ut av Egyptens land, og jeg vil gjøre det til et hellig folk, et ett kungligt prästerskap, och jag vill välsigna det över alla folk och göra det till stort, till välsignelse för alla. Så säger hon att det lovbud, de rigida lovbud och förordningar som Gud gav till Israel den gång, angående det hur de skulle förordna sin familje, dela sitt land och göra sin ekonomi upp, och hur de skulle behandla utlänningar och farlösa och änkor och främmande, och hur man skulle se på andra nationer och folk, och hur man skulle se på universum, och hur man skulle hösta och så, och hur man skulle vara hantverkare och bygga och bo. Så säger hon, de bud och de lover, talar självklart om principer, det är för oss som ett folk idag. Och hvis Guds folk ville lägga sig de tankar på sinne, ville de löftes och höjnes vid det. Men du ser, den där ävne till, och, eller den möjligheten att bli löftet och höjnet och bli storsinnet, den utelukker vi vid den definition av evangeliet som vi framför, att evangeliet har att göra med ett eller annat bak öre, ikke sant? Om att Gud är mild och kärlig och tillgivande. Bara. Man kan inte sånt ta en sannhet om Gud och så förkynna den som hela sannheten. Surdeigen skall genomsyra hela dagen, hela livet. Det är därför du finner, för exempel, om du tar profetien sån, så är det det mest slående vid det, att där blandar Gud sig i allt. Hur man avlönar folk blir väldigt viktig. Ja, det sägs att hvis en ansatt har fått en föreställning, bara fått en föreställning om att vedkommande ska få hevet sin lön, och hvis direktören eller samfund eller bestyrelsen eller måtte vara icke ge lön efter förväntningarna som de själva skapat, så skall de pengar betalas om så direktörens egen pung. Allt annat är röveri. Och hvis du icke gör det, vill du skyva dessa människorna ut i mörker och förtapelse och bitterhet. Så kan det vara religion är en sån? Ja, sån är religion, går på det praktiska plan. Har med lönning och avlönning och personalpolitik att göra. Och på samma måte behandlas hemma, naboskapet, skolan och utdannelse. På samma måte praktiskt, vi har inte tid att gå in på det. Men de tankar som framhålls i adventbudskapet är stora tankar. Och tankar som delvis har kommit på mode och delvis har anerkänt idag för att vara sunna. När det gäller speciellt spörsmål om sundhet, så har det varit mycket anerkännelse av det som blev sagt för 100 år sedan och mer i adventbevegelsen. Men det är liksom det område hvor man talar mest om det. Hvis du kommer för exempel till människorättigheter, så tror man att den europeiska människorättighetskommissionen och de forskjellige, vad heter det för något, constitutions, vad heter det för något, grundlover i forskjellige land, att de representerar nytänkning på dessa områden. Jag har tagit för mig för exempel Helsinki-erklaringen. Tatt for meg FNs menneskerettighetserklæring, og spurt meg selv, av det som står her, hva er det jeg ikke hadde visst fra før? Og når du tar det beste, de ting som betraktes som det beste i lovgivning for beskyttelse av det enkelte individ, som vi kjenner i vår generasjon, så er det alt sammen kjent i adventmenigheten for mer enn 100 år siden. Og det er enda mer kjent som Helsinki deklaration och FNs människorättighetserklaring ännu inte har fått med. Du säger, varför står du och säger allt det här? Jo, jag har lyst att säga till mig själv och till oss som är här idag, att vi må som syndagsadventister icke fanges in i den där snävre rättroenhet och göra Guds ord till bara det här kyrkliga evangelium Jesus Kristus. Vi är nöjda till att ta Guds ord och så la den tankegång och de principer genomsyra vår hållning och vår praktik och vår aktivitet i livet. Det är inte bara det att man ska vara hyggligare människa, för det ska man ju vara. Det är inte så att man bara ska vara med att vara sur och hävngärrig och och allt på det där rent personliga, men det man ellers gör. Ta en ting som grepet ut av luften nå, för vi kom till tal om det igår i Nærum. Ta en ting som syner på naturen som är aktuellt idag. Världen har vaknat upp till att vi är vid att ödelägga oss själv. Det har vi gjort de sista 10, 20, 30 år och mer. Och husk att i slutet av testerna så blev det sagt, i 9-30 var det svära överskrifter, att det nästa decennium, det nästa 10 år, så vill det viktigaste spörsmål i den västliga världen vara förorening. Och de tog inte fel. Men den där föroreningsproblematiken, den har varit gott känt, och tankegången har varit gott känt både i Mosebøkene och i profetiens ånd. Och grundhållningen är helt entydig i Bibeln. Det Gud upprinnelig satte i scene, sa han, om det sa han själv, att det var Guds plan och det var gott. Vi kommer igår till att tala om genesplacing tillfälligtvis. När du och jag kommer till att fingra med den orden som förefinnes. Och den orden kan man fingra med idag. Man kan manipulera med det och förändra det. Så är det innebygget i Guds upprinnelige plan som vi får ifrån paradiset, att det inte är efter Guds det är inte Guds önske och det är inte hans plan. Vi kommer i strid med Guds önske. Och därför så framställs, för exempel, du kommer till profetien sån, så framställs den där kryssning och mangfoldiggörelse och utvandring av genmaterialet, det uppfattas i profetien sån som en plan satt i scene av Satan. Och säger det alltid varit hans business, intensivt och arbete i naturens laboratorium på att kryssa och förvirra och förpurra och förringa så man inte kan finna fram och tillbaka i något av det. Och det är väldigt svårt idag, för det kan se omöjligt idag att se på världen och så ha särskilt klara begrepp om vad Gud upprinnelig hade tänkt med världen. För det har skett nu i världen efter att synden kommer in. Och det är efter att synden kom in att det har skett. Alltså, ju mer man håller sig till Guds upprinnelige plan, ju bättre står man sig och ju bättre anerkännelse har man också av vår Herre i den sammanhang. Därför kan man gott höra diskussion gå i kristna kretsar. Hur långt ska man gå? För exempel när man forskar på fostre eller man genesplacer eller vad man gör. Jag hörte, jag nämnde det också igår här, jag hörde det för nyligen att amerikanerna har lagat ett svin som har genmaterialet från människa i. Och med det resultat att svinet blev ännu större, det fick mindre fett och mer köd och var ekonomisk en gevinst. Men det var inte så gott för svinet, för det hade också ledlidelser och så vidare och så vidare. Och den är förädling där. Förädling. Den är inte alltid god. Och att den inte är det antydes, ja, mer än antydes i Guds ord. Och de ting må vi tänka igenom och inte bara säga att väl, fördi man kan en ting så har man rätt att göra det. Därför när Folketinget i Danmark för 3 år sedan nu utgav ett häfte om genmanipulation, om genesplacing och ny biologisk teknik, så heter häfte meget betegnende från Folketinget Fremskrittets pris. Du må ändå huska på att i Folketingets tankegång så är det som sker ett framskritt. Och det som ligger bak den tankegång är att när människa har intelligens och teknologisk förmåga till att göra något som faller dem in som gunstig, så har de också rätt till att göra det. Men det är en icke-adventistisk tankegång. För det är vitterligt så i skriften, och det är vitterligt understreket igen och igen i adventismen, att det att kunna göra något icke är detsamma som har rätt till att göra det. Och därför finner man i Bibeln att det första som står i Bibeln är att det är något kunskap som är förbudt. Det är förbudt kunskap i Bibeln. Kunskap som du har ämne till att ärva dig kan få, men du må inte få den. Det är vissa ting du kunde företa dig som du icke må företa dig, Men det, nu är det en kunskap som du också kan få, som du bör äga. Ja, det är pärlen. Och det står att den som får fatt på den har fått fatt på allt. Han säljer allt han har, så får han fatt på den pärlen. Och det är den kunskap, och det är den insikt, och det synspunkt som Gud representerar. Så det ska du äga. Och det andra som du också kunde äga, må du säga nej till. Och det var en ny tankegång. Husker jag för mig, jag var 18 år och jag var samman med en vän av mig som var 17 den gång. Och vi talade samman om vad vi skulle vara. Och jag hade ju fått adventbudskapet i hodet, så jag liksom hade tendens till att tänka i den riktning. Men han sa att stå upp och snacka för folk, det vill inte jag. Jag vill hellre göra något annat gott, jag vill vara läge eller något sånt. Så jag slipper att säga som ett. Och han blev atomfysiker och är idag professor i atomfysik på universitetet i Oslo. Men hur ska vi tala tillsammans? Och så säger han att han hade varit till rådgivning för nya studenter på universitetet i Oslo. Och det har blivit förtalt av professoren att framtiden ligger i kärnfysiken. Visst du vill säkra dig inflytelse i världen, visst du vill säkra dig en stilling, och visst du vill ha pengar nog till att klara dig gott, så ska du in i kärnfysiken. Nu blir det annorledes, för biologin kom till att overta, och sociologin kom till att overta, och det är inte så många pengar i kärnfysik som det var en gång. Alla de topputdannade män, det är kun någon få som har fått en stilling. Men det är en annan musik. Men det som låg i det var bland annat detta, att i kärnfysiken får du lov till att leva ut detta bud som är vetenskapens grundläggande doktrin, att allt det människa kan vite har det rätt att vite. Det är först i grundforskningen att den friheten är total. Så du tankegången. Jag husker att jag blev fanget in och sa, tänk och vara i ett fag hvor man sånt kan bolta sig på den måten, för det är så många förbud när du kommer ut i samhället, det är så mycket du inte må, men här står du fritt. Är du med på tankegången? Ingen hämningar. Det är ingen kunskap du inte må ha. Det är inget försök du inte må göra. Då har jag mött min vän senare hen, och han säger det har blivit många förbud efterhvert. Och det är någon försök som, hvis det görs en gång, så blir det gjort kun 2 gånger, och det blir första och sista gång. Och det vet ju folk idag. Det är vissa försök som man gör kun en gång. Alltså har man lärt henne vägen, och det har kun gått 20-30 år i vår moderna tid, för att lära att det är något man inte bör göra. Det är något man inte bör veta. Det är någon erfaring man inte ska ha, sedan man har ämnet att ha den. Och det är en mycket avancerad tankegång. Och hvis målet på vad du ska veta gis av någon andra än Gud själv, så må du inte köpa det. För du ser, vi har i vår värld, i den religiösa världen, så har vi sådant att någon som har ment att, som har sett detta, att inte allt bör göras. De har själv kastat sig upp som auktoriteter för vad man bör göra och vad man bör veta. Kyrkan har gjort det i 2000 år. Det är paven och kuria, och det är prästerna, och det är kyrkan och folkekyrkan som berättar folk vad de bör tänka och inte. Ja, det är gott hvis de berättar vad Gud har tänkt, men hvis de berättar bara kun vad de själva har tänkt, så må du vända dig från det. Därför så säger det uttryckt. Det är uttryckt att köpa någon som helst modell för erkännelse och för livsstil som inte har ett gudomlig stämpel. Och därför blir det mycket radikalt att vara syndagsadventist. Du kommer till att stå fram som en individualist på den måte att du vill göra dig oavhängig av människor, samtidigt som du gör dig avhängig av Gud. Och de begränsningar som du främmer, och de begränsningar du önskar att främja i ditt eget liv och det samfund du lever i, de må du veta från Gud är begränsningar, ellers är de farliga. Väl, tiden är gått från oss. Jag ska bara läsa en sak här som för mig tillbaka till det vi sa om att människor idag griper nya tillbud för de känner sig fattiga, och de känner att kyrkan och religion inte ger dem nok. Hör på det här. Selv om du inte går förtappt, eller selv om vi inte går förtappt, vill vi genom evigheten erkänna följden av våra obrukta talenter. Det enaste sted du kan läsa det i kristna kretsar är i Adventkirken. Hvis du går för exempel till östens religioner, så har det något som heter karma. Det vill säga att din skepnad är grusamt och järnhårt bestämt av det liv du har levt det liv du har levt nu. Så vi har det där i sig i den östliga religion. I den västra religion så kommer det kun in som straff och i skärsel. Och vem vill ha karma hängen över nacken? Har du gjort det skit så kommer du fram som råtta i nästa generation. Och har du gjort det skit i västen så kommer du i skärselen. Det är ett tap. Själv om du skulle bli frälst är det ett tap. Det vill säga att det liv jag nu lever som kristen är bestämmande för innehållet och rikdomen eller fattigdomen i det liv vi ska leva i det tillkommande. Själv om du inte går förtapt ska tapa ett förspilt talent, förspilt liv, märkes i evigheten. Så hela idén när jag säljer dessa lösa strötankar omkring det är att minna oss om som syndagsadventister att i adventismen har du ett mer omfattande syn på livet och frälsen och Gud än du möter någon annanstans. Och visst du menar du möter ett annanstans så må du förtälla hur det är. Det enaste konkurrerande alternativ jag känner till är spiritismen. För i spiritismen där upplöses detta liv i en söt erfaring här efter. Och det är klart folk griper den. Tvangen och trusslarna och snevesynet och sanktionerna blir allesammen upphävet och du är i sällskap med alla från Hitler och ned och alla har det gott. Klart det är sött och tillträckande. Och de som har mer intellektuell kaliber de talar om det och vara ett med allt och upplösa sig själv och så flyta över i en enhet med allt och alla ting och så är allt snevesyn upphävet. I adventismen så bevarar du individen och du överlever kun hvis du får uppståndelse i Jesus Kristus och ditt livs rikdom är avhängig av förståelsen av ham i detta liv. Därför säger Jesus att himlens rike där och lignar med en surdeg som en dame tog och la in i tre mål vetemel. Det kom utifrån. Det var gudgitt. Därför sättes öppnes portarna av Gud. Och portarna ska lukkas av ham. Och ingen andra. Och så genomsyrer det hela dagen. Det andra alltså hela livet. Och inte det religiösa bara. Måtte Gud hjälpa oss till att ta emot hans ord. Och söka mer i det. Ska vi be samman. Vår far i himlen, vi ber dig om att du vill ta emot vår tack för det lys du har sänt på vår väg. Vi vet indlig väl att vi har översett vad du ville vi skulle känna till. Vi har ditt ord fritt ibland oss, men vi känner det dåligt. Vi har fått många goda råd, mycket intens vägledning som bara blivit stående och som inte har varit efterlevd. Men vi vet att du är en nådig Gud och vi ber dig om att du ser på oss med medlidenhet och med kärlighet som du säger i ditt ord att du gör. Att du vill ta emot oss igen och vi ber om att i uken som kommer må vi ta fram ditt ord och läsa det. Att vi må få nåd till att böja oss för dig och få nytt liv från dig. Vi ber om att du må genomsyra våra liv helt och fullt. I Jesu namn. Amen.